Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att mäta eller inte mäta, det är frågan. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR och medarbetare.
Känner du också varje gång att du skulle vilja lägga till så här, eller människa?
Eller, ja, absolut. Ja. Ja, men det är ju sådär. Vi vill ju vara lite tydliga, men alla får så himla gärna läsa. Lyssna menar jag.
Ja, läsa och lyssna. Ja,
man eller kan om läsa. Man inte har jobb, tänker jag ju ofta också.
Ja, men precis. Det är väl det vi vill komma åt faktiskt.
Ja, ja. Verkligen. Mm. Välkomna alla som lyssnar. Vi är väldigt glada att ni gör det.
Ja, verkligen. Och vi är också väldigt glada för våra samarbetspartners. Så vi tänkte börja med att prata om vår partner Firstbeat. De har djupdykt i sin databas och ser att lite, det har vi pratat om också, lördagen, alltså den första ofta, om man utgår från att man jobbar måndag till fredag, det gör inte heller alla, men ofta den första lediga dagen efter en arbetsvecka inte alls är veckans mest avkopplande och stressfria dag, utan snarare tvärtom.
Mm. Och först blev jag förvånad när jag läste det och sen tänkte jag, ja just det.
Mm.
För att på lördagen då kommer ju allt det andra man ska göra.
Ja. Som det sällan är, alltså på jobbet finns det också oftast en viss struktur att hålla sig till och det gör det inte alltid på fritiden och fler människors förväntningar. Och i deras databas med massa forskning som de har och analyser, då har man just sett det här då och det finns som sagt många orsaker till det. Till exempel stressen som har byggts upp måndag till fredag, den har inte försvunnit till lördag och det gör att det fördröjer återhämtningen. Och sen just det som du kanske kom in på då, att vi lägger till massa saker vi ska göra. Och då blir det inte så mycket återhämtning.
Tvätta, städa, träna, fixa, rensa, ja sådär.
Ja, men de har några tips. Och det är att undvika att hela helgen är förprogrammerad av aktiviteter. Och om man behöver göra saker, försöka göra dem koncentrerat under en tidsperiod och skapa sedan utrymme för att bara vara utan att kolla klocka och mobil.
Ett annat tips är att stänga av jobbmobil och jobbmail under helgen och helt enkelt göra sitt bästa för att släppa jobbet.
Och sen göra tid för umgänge, men kravlöst umgänge och inte bara party och alkohol. Och jag skulle vilja flika in här också att man kan testa en grej nästa helg. Testa att ha, vi har till exempel som tips, alltså lördag förmiddag ska vara helt obokad. För att då kan man bara skrota runt hemma och inte känna att man igen på lördagen ska iväg. Sen är det här svårt om barnen har aktiviteter eller man själv har aktiviteter som man vill gå på.
Men skrottid.
Skrottid är jätteviktig. Och testa lite i taget och utvärdera hur det gick.
Mm. Härligt. Nu ska vi prata om att mäta. Ja. Eller att inte mäta. Och i så fall vad? Vi pratade om det här i avsnitt 75 som vi kallade för Kan vi mäta oss till framgång? Då hade vi filosofen Jonna Bornemark här. Det är ett av mina absoluta favoritavsnitt.
Mm.
Så jag rekommenderar det. Nu har jag, vilket jag inte hade gjort då, också läst hennes bok som heter, ja det är en av hennes böcker ska jag säga, den senaste. Den heter Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.
Maffig titel.
Ja, det är en slags, vad ska jag säga, samtidsreflektion och kritik mot bland annat det som kallas för New Public Management. Och sin spetsiga kritik, vilket den upptar inte en så jättestor del av boken, men delar, och den är viktig, riktar hon mot hur det går till numera i offentlig sektor mycket. Och det vi kan se är att yrkesgrupper som poliser, lärare, vårdpersonal har fått en otroligt ökad administrativ börda de senaste, säg 20 åren. Man hinner inte med att sköta kärnuppgifterna för att det här New Public Management har alltså skapat en massa byråkrati som gör att man ska inte bara göra sitt oerhört viktiga jobb i de här fallen, utan man ska också säkerställa, säger jag nu med citationstecken i luften, säkerställa att man har gjort det. Så det blir som att man behöver göra jobbet två gånger. Man är styrd uppifrån och yrkespersonen som sådan får inte den tillit och det utrymme han eller hon behöver för att vara en omdömesgill professionell yrkesperson.
Mm.
Det här, det har vi pratat om ibland i andra sammanhang också, är ett jätteproblem. Och det här skapar ju förstås stress och ohälsa. Ja, jag hade något sifferexempel på den här ökade administrationen som jag hämtat från boken som kan vara värt att läsa upp här. Jo, patientdokumentation här då som ett exempel. På en ortopedklinik i Linköping krävdes 1993 4 sidors dokumentation för 10 vårddagar, det vill säga 0,4 sidor per dag. 10 år senare, 2003, krävdes 30 sidors dokumentation för 4 vårddagar, det vill säga 7,5 sidor per dag.
Mm.
Wow, säger vi. Ja.
Och det pratas ju mycket om det här med New Public Management, och jag gjorde en liten reflektion också över, om man tänker, vad beror det här på då? För att jag tänker att det inte är någon som sitter någonstans och bara, vet du vad, vi lägger till massa administration och dokumentation, utan det kan ju vara sprunget av att säga att det har skett en olycka någonstans, och så ser man, oj, det fanns inga rutiner för att kontrollera att det här gick rätt till, och så lägger man till det, och så lägger man till fler sådana saker, och till slut så är det väldigt mycket administration som blir. Och sen börjar jag också se det som kommer nu, det är ju att man ofta ser över sin administration och sen gör skalar av och gör den förenklat, men det har absolut inte slagit igenom på bred kraft. Och vi pratar ju mycket också om, jag tänker, tillitsdelegationen som ju just tillsattes för att vi skulle öka tilliten, och på så sätt så skulle det ju kunna minska den här administrativa bördan. Men alltså om man tittar på, om man bara sätter upp ett finger i luften och känner efter, så känns det inte som att det här har fått stor genomslagskraft ännu, men det belyses väldigt mycket på många håll.
Det är en kritik som finns och hörs, det är en debatt som förs. Mm. Ja. Och jag tänker att det är väl regeringen som har tillsatt den här tillitsdelegationen, vad jag vet. Och det är ju någonting den borde vi återkomma till.
Ja.
Så att det är ju uppenbart att man även på maktnivå i samhället har konstaterat att det här problemet finns. Men just den där frågan du ställde tycker jag är intressant. Varför har det blivit så här? Och jag tänker mig, det här är en egen slutsats, bara baserad på egna tankar, men att med digitaliseringen har vi ju fått möjligheter att mäta och dokumentera mycket mer. Vi tror att det ska vara väldigt enkelt. Det ska bara vara en knapptryckning. Fast det är ju aldrig.
Nej.
Vi har också gjort oss av med en väldig massa administrativ personal med lägre utbildning, vilket betyder att administrationen hamnar på kärn. Alltså de som ska utföra kärnuppgifterna.
Man kan ju bara dra parallellen till att gå och handla. Jag var handlade på en butik igår, inte en matvarubutik, och jag såg ingen kassa där någon stod bakom kassan, utan jag skulle hantera min utcheckning själv. Så att hela, som du säger, vi kan lösa massa saker digitalt, och i det här kommer ju också att, om man tittar mer traditionellt, kanske också ledarskap och styrning förut, så var det ju mer kanske att, ja, men jag var bas på ett verkstadsgolv och så såg jag er, jag såg vad ni gjorde, jag behövde inte Alltså jag kunde kontrollera genom att jag gick runt där. Men
istället
om du
för att titta i en dator.
Ja, men om du nu sitter någon annanstans och har ledepersonal som är på olika platser och har lite mer abstrakta arbetsuppgifter. Hur ska vi kontrollera att vi gör det vi ska? Det blir ju kanske också att vi löser det med alla de här...
Jag lägger en ökad börda på den som utför jobbet, att man också ska fylla i någon slags dokumentation. Mm.
Och jag vet att åter till det du sa med att vi har tagit bort mycket administrativt stöd. Det har vi pratat om det var med Maria Åsberg också som vi pratade om det. Att
man pratade med Visions, om titeln är generalsekreterare eller något sånt där.
Ja.
En gång, Veronica Magnusson. Det avsnittet är också väldigt bra.
Ja, men just att då har man plockat bort det och då landar, för det måste fortfarande administreras och sen går det dessutom med digitalisering och alla system att administrera mer och då gör vi det. Och sen tänker jag att i grunden så finns det någonting som heter principal agent-teorin som ju handlar om att alltså, om jag anställer dig, Boel, så har ju mitt intresse är att jag ska få ur arbete ur dig och ditt intresse, om man bara är krass, det kan ju vara att ja, men jag vill göra så lite som möjligt och få lön.
Sen pratar vi lite olika ingångar helt
enkelt. Ja, precis. Det finns den här principal agent-teorin som ligger någonstans i att då vill jag ju kontrollera att agenten gör det de ska. Det är
för
så
om
grundläggande.
Du inte kontrollerar så kanske jag inte gör det.
Nej, precis. Om du är oengagerad till exempel. Mm. Det finns jättemycket ingångar här och jättemycket som sagt, vi har inget svar på exakt varför vi är där vi är, utan vi vill ju reflektera över vad ska vi göra?
Mm. Och det där är klart, ju mer jag håller på med något som kanske är vad vet jag, ett sommarjobb när jag är ung eller sådär, jag har inte jättestort engagemang, jag tänker inte att det här ska leda mig någon vart. Det är klart att det finns ju en risk då för att jag fuskar, men jag tänker också att det handlar lite om människosyn. Men nu känner jag att vi är på väg åt ett tidsspår, vi ska tillbaka till Jonna Bornemark. Jag skulle bara vilja ge lite så här filosofisk bakgrund, och nu skakar jag lite knäna för att när jag ska berätta vad hon skriver, så det här är inte mitt expertområde och jag vet att det kan bli fel, så att ha tålamod med mig, du som lyssnar, om du hör, och framförallt Jonna Bornemark, men jag ska försöka göra det här ämnet rättvisa. Det som jag tycker är så härligt och kul att läsa är att hon tar den här då kritiken och placerar den i ett sammanhang där hon helt enkelt filtrerar det vi ser idag genom ögonen och det skrivna materialet från ett antal filosofer. Dels Descartes, som han levde på 1600-talet, som har gett upphov till, nu förenklar jag jättemycket, ett slags syn på oss själva världen idag som är väldigt mycket en uppdelning mellan kropp och själ, där vi betraktar det fysiska, det påtagliga, kroppen då till exempel, som ja, men det är verkligen på riktigt. Och själen lite grann glider in i någon slags mörker och blir inte lika tydlig. Hon går tillbaka ett par hundra år i tiden och plockar fram en faktiskt känd filosof, men kanske inte lika bekant, som heter Nicolas Cusanus och även Giordano Bruno. Men Cusanus, han använde begreppet ratio för det räknande vi gör och det kategoriserande vi gör när vi helt enkelt delar in världen i sånt som är påtagligt. Och vi behöver ju göra det här för att förstå och hantera världen. Vi är överens om att det här mellan oss, Ann-Sofie, det är ett bord. Vi kallar det för just bord så att vi vet vad vi menar. Och så. Och det är ju lätt att räkna på och kalkylera kring det vi ser som är påtagligt. Men sen pratar han också om intellectus. Och det är mer reflektion. Vi kan ju till exempel ifrågasätta kategorier, men det gör ju forskare hela tiden. Ska vi kalla saker för det här? Ska vi gruppera in verkligheten på det här sättet? Eller missar vi någonting? Den reflektionen är intellectus. Och när vi är i intellectus och reflekterar, då drar vi också kategorierna delvis mot det som Cusanus kallar för icke-vetandet. Och det är de här horisonterna som öppnar sig mot allt det vi inte vet.
Det här är spännande.
Ja, för att när vi ska kategorisera allt så missar vi lite grann det här vi inte vet. Och Jonna Bornemark menar att vi lever i en tid när vetenskapen är liksom rättesnöret och grunden för allt. Och att vi ser det lite grann som att icke-vetandet är det som vi ännu inte känner till. Men allt kan fångas in i kategorier och mätas och räknas på. Men hon menar på att det kanske inte är så. Och ett exempel hon tar är då, när jag ser in i ögonen på dig, alltså det här med att möta en annan människas blick i ett samtal eller umgänge av något slag, det är ju något av det häftigaste som kan hända. Alltså där uppstår ju magi. Och även annat kan uppstå, jag menar konflikter och så. Men jag kan ju aldrig riktigt omfatta allt som finns inne i dig. Jag kan aldrig helt och hållet förstå dig. Och det här är ju någonting väldigt häftigt.
Mm.
Om man då tar det här resonemanget tillbaka till ett vårdyrke till exempel, där du ska hjälpa och hand om en människa, så tycker jag i alla fall att det blir väldigt tydligt att du kan inte bara säkerställa kvaliteten i det här uppdraget genom att mäta och räkna på till exempel hur många gånger man har spelat sällskapsspel med de äldre på äldreboendet.
Nej,
det kanske inte är där kvaliteterna finns.
Nej.
Och det är den här kritiken som är så spännande, att de här kategorierna vi gör när vi mäter och väger och räknar, de kan aldrig fånga in allt.
Nej. Så lite som exempel, nu för att göra greppbart, att jag kommer in, jag är kanske sjuksyster och är på väg in i ett rum och jag vet att jag ska ge den här medicinen, men jag ska ju också ge, det är ju väldigt kvantitativt, jag ska ge den här medicinen, den här dosen, men jag ska ju också bemöta en människa. Och där vill ju inte jag ha en mall, att jag ska fråga 5 stycken frågor, utan jag vill kunna se dig och se att, ja, men jag vill bemöta dig så här.
Och vad behöver jag idag?
Ja, vad behöver du idag? Och det kommer väldigt svårt för mig att sen bocka av kanske på något dokument, att jo, men jag ställde frågor rörande mående eller humör eller, utan jag vill ju ha utrymme för det. Och sen när du beskriver det här så får jag den här bilden just att man säger, ju mer man vet, desto större blir ytan mot det jag inte vet. Så ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag att jag inte vet och att vi inte kan fånga in, som du säger, vi behöver, när vi reflekterar det här intellektus. Det är då, jag tänkte som exempel, jag sitter mitt emot dig och så skulle vi kunna enas om att det är 40-50 centimeter mellan oss. Det är ratio.
Mm.
Men om jag frågar, Boel, sitter vi nära varandra? Det kräver lite, du bara, nej, jag tycker inte vi sitter så nära varandra. Och jag kanske känner så här, jo, jag tycker det här är jättenära.
Mm.
Alltså det är lite mer intellektus.
Ja, precis. Vad betyder nära i det här fallet? Det är ju någon upplevelse och det har att göra med, men hur nära vill jag vara dig?
Mm.
Ja, eller hur? Mm. Där ska vi kunna prata om ett helt poddavsnitt egentligen.
Mm.
Men Jonna Bornemark nämnde även, eller pratade en hel del i det avsnitt vi har då sen tidigare, om den här etiska stressen, att när man då inte som yrkesperson får det här utrymmet att vara en omdömesgill person, utan ska styras och kontrolleras hela tiden, då uppstår en etisk stress. Och det är ju framförallt för att när jag ska bocka i en massa dokument huruvida jag har spelat sällskapsspel med dig eller inte, då hinner jag ju inte heller vara lika mycket med dig.
Nej.
Och då känner jag den här etiska stressen som hon kallar för, att nu gör inte jag jobbet bra, fast dokumenten säger att jag gör det. Och det här är ju en del i det som leder till ohälsa och utmattning.
Mm, verkligen. Att,
jag vet inte om... jag tar plats nu för att få läsa ett citat. För jag tycker det är så himla fint. Jag blev alldeles varm när jag läste det här ur boken. Så här. Vi lever i en tid och en plats som hör till historiens rikaste. Och ändå springer vi fortare än någonsin. Och livets mer svårbegripliga delar vänder vi gärna ryggen till. Vi vill så gärna dra fram allt i ljuset. Om någon mår dåligt vill vi förstås genast lindra och lösa problemet. Men tänk om livets mörka sidor måste få finnas där. Tänk om vi bara täcker över dem och pressar dem djupare in i mörkret, när det enda alternativet är ratios problemlösning. Kanske måste vi lära oss vara i skymningslandet, att det inte är farligt. Kanske kan vi någon gång ibland hitta en njutning av att vara i icke-vetandets närhet, där världen är öppen och ingen av oss vet vad gryningen för med sig.
Mm.
Ja, jag gillar det där.
Ja, och jag tänker att vi behöver skapa tid för den här, för de här, det här icke-ratio, vad det nu skulle kunna då heta. Det behöver inte alltid vara ett mörker, men just att vissa saker går inte att... sorg till exempel och vara ledsen, det går inte att kvantitativt lösa genom någon nej, utan
och det måste få finnas där.
Ja, det måste få finnas.
Jag tänker att ett sätt att tolka det här som jag läste upp kan vara att svaret på frågan hur mår du måste inte vara jättebra.
Mm. Eller
det är okej att säga att det inte är okej och vi måste inte lösa det på en gång. Det kan vara liksom viktigt bara att få säga det.
Mm. Det tror jag också.
Men du, det här med att vi ska mäta väldigt mycket. För det är ju även Jonna Bornemark väldigt tydlig med. Det är jättebra att mäta.
Mm.
Det är inte så att
hon är inte anti. Nej,
nej. Men vi kanske inte ska mäta allt hela tiden.
Nej, och jag tänker att det kanske är det hon... Just att vi behöver lägga mer tid på att reflektera över att det här ska jag inte mäta som så. För vi pratade lite om det innan, jag sa det, men jag går ju runt och mäter lite hela tiden. Jag mäter liksom, man känner av hur stämning är. Det är ju ett sätt att mäta också. Jag känner av vad behöver jag nu, det är ett sätt att mäta. Men vissa saker går inte att liksom kvantifiera i de här typen av administrativa dokumenten som jag tror att vi vill prata lite om. Och precis, när ska vi mäta och när ska vi inte mäta?
Ja, säger att jag är chef, ledare, jobbar med HR. Jag vill ju då av de bästa intentioner kanske mäta hur medarbetare mår. Mm. Det kan vara en sån sak. Mm. Hur det går i företaget. Mm. Eller hur?
Ja, verkligen.
Hur cheferna har det.
Ja.
Så nu har vi varit väldigt filosofiska, men är man i den här rollen så kanske man inte har fått svar på frågan, vad ska jag mäta?
Nej.
Och ska jag det överhuvudtaget?
Nej.
Så vad säger du då? Nu vänder jag mig till dig.
Ja, nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om det som är väldigt på tapeten, som man säger just nu. Men att man säger årliga medarbetarundersökningar, de är förlegade, nu behöver vi någonting annat.
Och, säger man så?
Ja, mycket sägs det så. Och jag brukar fundera över, det kanske känns alldeles för sällan att fråga folk en gång om året hur de har det, men det är ju ungefär som att säga att ja, vi frågar aldrig det i vardagen. Vi pratar inte med varandra, så att det enda vi har att gå på, det är vår medarbetarundersökning. Medans om jag som chef har tid att leda och så kommer du, Boel, till mig och frågar så här, hur mår din grupp? Jo, men nu har vi haft lite, alltså jag vet, jag har fingerspitzgefühl på hur gruppen har det. Jag behöver inte titta i ett dokument, därför att vi pratar med varandra och vi har en dialog. Och sen så kan det vara fantastiskt att göra en mätning där vi sen kan titta på den och se att wow, nu har vår irritation över IT har gått upp, eller det verkar uppstå fler konflikter, och så kan vi jobba med det. Men om man är missnöjd med den årliga mätningen, det kan ju också, det ofta är ju det för att man säger att det har inte hänt någonting.
Exakt, det är väl det som är kritiken.
Ja, och då är det med att man inte har gjort någonting. Ja. Men det som i alla fall har seglat upp på senare tid, det är ju väldigt mycket också med hjälp av alla digitala stöd, så kallade pulsmätningar, alltså där man tar temperaturen på personalen genom välriktade frågor med massa beteende, psykologi i bakgrunden ofta, oftare så. Och jag hör väldigt många företag som vill införa det här. Jag har sett där det går bra. Jag har också sett där det inte går så bra. Och jag hade en maildialog med min fantastiska vän Helene Salmonsson. Så hon har också skrivit ett, som vi ska länka till, ett inlägg om det här. Och när jag svarade henne så kände jag så här, wow, det här kan vi nog prata om i podden. För det här svarar på några av de frågorna som jag får väldigt ofta. Och så här, när jag lyfter ett så här finger när jag ska ge råd om hur man ska göra. Så att, egentligen tre saker att tänka på när man vill införa
en ny pulsmätning. Ja, en pulsmätning just.
Och då pratade vi om just att det inte var att mäta pulsen på armen som du sa. Utan nej, den är bra också att kolla.
Mm.
Men det första är egentligen att alla chefer och ledare, de bör vara involverade väldigt tidigt i processen. Därför att det är ju de som ofta ska agera på det som kommer fram. Om man frågar till exempel om kränkande särbehandling, så är det ju väldigt viktigt att chefer är medvetna om att de frågorna kommer komma. Och dessutom så kan det också vara så att chefer och ledare har en önskan om vilka frågor som ska ställas. Så att det inte bara är någonting som till exempel HR-avdelningen sätter ihop, eller en ledningsgrupp, utan att när man nu kan med digitalt stöd fråga, vad skulle ni vilja veta mer? Så kan vi få dem att ge input på det. Så.
Jag tänker också en sak att, som du sa då, att om man ses ofta i vardagen så har en chef koll på temperaturen i gruppen, och det stämmer väl till viss del, men jag tänker att fördelen med en sån här undersökning, om den då är anonym, eller man har möjlighet att vara anonym, är väl att det kan komma upp sånt som folk inte vågar säga mellan fyra ögon eller i ett öppet forum.
Nej, och det blir ju också lite intressant. För det blir ju också att jag skulle ju som chef hemskt gärna vilja att om du upplevde problem med någonting, eller för den delen var supernöjd med någonting, så hördes vi om det face to face eller mail to mail eller vad. Men då har du ett förtroende att komma till mig. Så jag tänker också att det är väldigt viktigt med signalen när man talar om varför man gör det här. Det är ju inte att säga, ja, här vågar man ju inte lyfta saker, så vi har nu skapat ett anonymt system som frågar dig kanske varje vecka eller varje månad eller varje kvartal hur ni har det. För vi tänker att då fångar vi upp det som ingen vågar prata om. Nej. Så får det inte vara. Utan det ska ju i så fall stötta den vardagsdialog som vi har kollega till kollega och chef och kollegor, chef och medarbetare emellan. Mm. Så att det måste vara väldigt tydligt, varför lägger vi till det här?
Ja, som man inte heller får känslan, för så tycker jag det kan vara ibland, att man får känslan av att ha, nu är de ute och ska fiska så här snygga siffror och visa upp utåt. Ja. Man behöver känna att det är en genuin vilja att ta fram både bra och dåliga saker.
Ja, och precis, du kommer in på det här, att det ska vara också det var andra punkten. Det blir nog fyra punkter förresten, inser jag nu. Både mäta styrkor och utmaningar, så att man inte bara letar efter problem. För tänk vad härligt det skulle kunna vara att säga, hörni, nu har alla svarat att vi liksom känner ett stort engagemang för det här nya som vi tar oss an, eller jag känner mig jätteengagerad på jobbet, här har vi fått väldigt högt, det här känns jättekul, det kanske beror på att vi gör de här grejerna, låt oss hålla i det här som vi gör, som bidrar till det här till exempel.
Där ser jag också plötsligt då, jag som kan vara lite mot mätning, en fördel med att göra såna mätningar, för att när vi står i en grupp eller sitter i en grupp så är det ju oftast vissa som är högljudda och andra som är tysta.
Mm.
Men har man fått besvara på det här sättet så kan man ju säga på ett annat vis att men, är siffrorna höga eller låga?
Ja, men just att man kan ta upp några, det verkar som vi är väldigt starka på det här, och kanske vid ett möte reflektera, hörni, vi har fått liksom 100% på det här. Vad kan det här bero på? Vad är det vi ska hålla i? Och sen såklart lyfta upp en utmaning. Och vad tror vi att det här beror på, och hur kan vi jobba med det här? För det blir ju just det, att det blir ju otroligt viktigt att man ställer frågor om saker som sen chefer och medarbetare tillsammans kan agera på. För det värsta som kan hända är att man börjar mäta saker och en chef eller ledare då får som en dashboard på hur personalen mår och sitter där och känner att oj, jag har inte en minut till att ta det här. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Jag ser bara att personalen inte mår bra. Vi måste tänka hela linan, hela vägen. Alltså att vi kommer fråga om de här sakerna. Om vi känner vår organisation så vet vi, det kanske kommer komma upp att många har svårt att få till återhämtning. Okej, om vi har frågat om det, då byggs det en förväntan om att vi ska agera. Hur ska vi rusta de som tar del av resultatet att komma tillbaka och säga, wow, vi har sett att ni har problem med det här, därför kommer vi agera på det här. Så det kräver, det är lätt att mäta.
Mm.
Så, det är lätt att skapa jättekola såna här och skicka ut, men vi måste ju se att vi också agerar på det som kommer fram. Så det här är verkligen ett arbete där alla måste vara involverade. Och jag sa initialt då att chefer och ledare ska vara involverade, men även medarbetare måste, om jag larmar om att jag inte får återhämtning, så är inte det att jag lägger det på dig, Bo, eller att ja, nu har jag larmat här, får ingen återhämtning, ska se vad ni gör. Det är också en insikt för mig när jag fyller i den här, att oj, jag får ingen återhämtning, jag måste också agera på det själv. Så det kräver jättemycket dialog och kommunikation om hur vi ska agera på resultaten på det som vi mäter. Och här ser jag att man kanske inte riktigt alltid lägger den tiden som krävs.
Nej, just det. Så det måste man vara, måste, men det är ju för att få framgång och värde av det här, så behöver man vara beredd att agera. Och så något du nämnde där också, att återkoppla, så att om jag hela tiden blir ombedd att fylla i någon typ av undersökning, att man då gemensamt går igenom resultaten och berättar förstås. Ja. Annars så känns det som att kasta in saker i ett mörkt hål.
Ja, och en sak att lyfta där också är att det handlar ju inte alltid då heller om att nu börjar vi mäta det här, då måste vi ta in massa stödverktyg för resultaten, utan snarare så finns det ju ofta massa stödverktyg på plats, men som kanske inte alla känner till. Så till exempel kan det ju vara då att vi någonting som kränkande särbehandling som verkligen kräver action direkt, så finns det ofta rutiner på det, men man behöver då kanske lyfta fram dem en extra gång och tala om att så här gör vi ju, som ni vet, men vi förtydligar det en gång till. Tänkt också på det här med att det är ju jätteviktigt för, som sagt, att medarbetarna känner sig uthålliga i att svara på det här. För det har jag också hört, jag har hört exempel på där först var det jätteengagemang och sen tröttnar man på att svara på dem där.
Mm.
Och det hänger ju också väldigt mycket ihop med vad vi gör med resultaten.
Mm. Ja, för att om det kommer exakt samma frågor varje, jag vet inte hur ofta kan man göra sånt här?
Alltså det är lite olika. Det finns vissa som kanske pumpar någon fråga i veckan eller liksom varannan vecka eller varje månad. Det kan man bygga lite olika. Så.
För då skulle jag vilja att det var lite olika frågor. Annars så, om det kom exakt samma fråga batteri en gång i månaden, då skulle jag tycka att det gick på rutin. Man bara ja. Så, ja, klart.
Ja, nej, och det är ofta så att de kan liksom snurras.
Mm.
Men så att igen, vi kommer tillbaka som med precis allting vi gör. Vänta, varför ska vi börja ställa de här frågorna i ett anonymt system? Är det för att vi tror att människor inte vågar ta upp det här med sin chef? Är det för att vi anar att det finns utmaningar redan nu, men vi vill få dem på pränt, liksom i en stapel, så ser vi, oj, det lyser rött på engagemang eller återhämtning. Och då behöver vi ju redan där också ha en plan för vad vi ska göra med resultaten. Så att tänka hela cirkeln. Och så här, det ska inte vara någon i organisationen som får de här frågorna eller resultaten för den delen i knät och inte vet varför och vad man ska göra med de resultaten som kommer. Det är superviktigt. Så därför blir ju hela organisationen viktig, men framförallt då chefer och ledare som är närmast liksom arbetsmiljöansvariga. Så. Att de verkligen får stöd så att det inte blir en till grej som de ska hinna med bland allt annat, utan att de känner att det här var en fin resurs. Men jag fortsätter ju ha en dialog med mina medarbetare. Det här som du var inne på, att se varandra i ögonen. Får inte ersätta det. Nej. Det är ett jätteproblem.
Mm. Men vad intressant. Det skulle vara superintressant att höra hur ni gör där ute, tycker jag.
Ja, några som har implementerat något sånt här och sett att det har fått bra effekt. Och vad har ni gjort? Och några som har implementerat och kanske säger att det vart inte så bra. Mm. Och vi samarbetar till exempel med Wellbify som har ett sånt här system och som bygger på Kassam, som vi verkligen med forskning står bakom. Så det finns bra och genomtänkta system där ute.
Det knepet är för att, som du sa då, det är lätt att mäta, men vad gör man sen? Det är nog viktigt att tänka till.
Ja, och ett sätt att mäta är ju också när jag går till dig, det här management by walking around. När jag går till dig, Boel, och bara kommer med och kanske så här ser att jag inte stör dig, men jag kommer med en kaffekopp och bara, du ska vi gå och ta en kaffe? Och så går vi till kaffeautomaten och så frågar jag lite. Och så känner du bara, oh, tillit. Och så berättar du någonting. Det är också ett sätt att mäta. Men där jag kanske får reda på någonting helt annat än vad jag får i ett system. Och den mätningen, den är kanske liksom den viktigaste. För det är den som bygger tillit i organisationen.
Ja, verkligen. Jo, jag tänkte på en sak. Digitala verktyg och så i all ära. Men, och nu har vi lite grann kanske skrämt dig som lyssnar också på ett bra sätt. Därför att ska man införa något så ska det vara genomtänkt och det ska finnas följd, alltså vi ska veta vad som händer sen. Man kan ju också använda ett enkelt verktyg. Det finns ett som heter menti.com och säkert en massa liknande som man kan använda för att i en grupp då man träffas på riktigt. Om alla kopplar upp sig så kan den som leder mötet ställa en fråga. Så skriver man in svaret och så ser man på en skärm då till exempel som så här ordmoln. Vilka svar som dyker upp ofta. Och man får som en snabbmätning där alla också ser resultatet på en gång. Det här kostar ingenting. Sådana grejer kan man göra. Ta upp frågor och ställa i gruppen.
Och det du beskriver nu, det är verkligen supercoolt. För det kan ju vara att man vet att i den här gruppen så är det så att om jag ställer en fråga så vet jag att Lasse och Pelle kommer räcka upp handen och prata, kanske Triathlon och Leffe också, kommer prata jättemycket och sen vet jag att några kommer inte säga någonting. Men här, och det ska man ju såklart försöka lösa på ett bra sätt, men här kan jag verkligen fånga upp och vi kan gemensamt säga wow, vi tänker ju väldigt lika här inne, eller vi tänker jätteolika, gud vad intressant. Men man gör det i ett rum där man kan peka på de här siffrorna och ta diskussionen på en gång. Mm. Men man spar väldigt mycket tid för att man kan ju bygga väldigt smarta frågor och få väldigt bra svar som grund för dialog och diskussion. Och det blir ju också en typ av självinsikt och självreflektion. För tänk om du får såna här frågor på en fredag som är byggda lite som reflektionsfrågor varannan vecka. Hur engagerad har du känt dig de senaste veckorna? Hur nöjd är du med dialogen med chefen eller någonting? Det kan ju komma väldigt bra frågor som löser lite av ditt reflektionsbehov och som samtidigt ger ett bra underlag för att göra insatser för att förbättra arbetsmiljön. Så att vi shamear ju inte att mäta. Vi vill bara att det ska hänga ihop i en helhet.
Man tänker till lite grann. Nu ska vi bli lite mindre filosofiska. Fast på slutet här var vi ju inte så filosofiska i och för sig.
Vi kliver i och ur den natten.
Ja, det tycker jag vi gör rätt i. Men nu tänkte vi prata om lite praktiska utmaningar i vardagen. Fast det var ju det här vi pratade om också i och för sig. Så den övergången blev ju så där. Men ändå, vi ska prata om fysisk aktivitet. Det är ju någonting som många kämpar med att få till i vardagen och inte alltid riktigt lyckas. Arbetsgivare vill ofta hjälpa till. Och det kan gå bra eller mindre bra. En sak man kan göra då är att bygga företagsgym eller hälsocenter. Och det kan vara jättebra. Men ibland används de inte riktigt.
Nej, precis. Och vår partner Twitch Health, de har hjälpt företag under snart 20 år med att lösa det här så att det faktiskt blir platser som folk använder. Och det har jättemycket med ansatsen att göra och hur man bygger upp det. Inte bara vad som finns där inne, men verkligen hur kommunikationen sker och vilka som är med och bestämmer om vad som ska finnas där inne.
Och hur man tänker sig att nå dem som inte redan är supertaggade på träning till
Nej,
exempel.
Och just att om man gör rätt så kan man faktiskt skapa en plats för både hälsa och sociala möten. Och också tänker jag lite varumärkesbärande. Alltså, sådär. Det blir ju viktigt ur det perspektivet också. Mm. Och då kan faktiskt så många som 80% av medarbetarna nyttja den här ytan. Så det gör ju stor skillnad om man gör det på rätt sätt.
Då blir det också en bättre investering.
Ja.
Förstås. Läs mer om hur du lyckas med företagsgymmet på twitchhealth.se under bloggen.
Boel, det här är sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll. Vårt tredje sommaruppehåll.
Ja.
Ja. Och jag får snabbt upp en bild av så här sol och bad och semester. Ska du ha det så?
Ja, men jag får också upp en bild av att pussla med barn som är långlediga och föräldrar som jobbar.
Ja.
Det var ju lite negativt kanske. Nej, jag ser också en massa härligt. Ja. Ledighet och vind som blåser i träd och att jag inte sminkar mig och går barfota.
Ja, gud vad härligt. Samma här. Och jag tror att många kanske med mig också känner att man har... Det är lite svårt att jacka ur den här prestations... att man bör göra massa saker. Jag brukar säga att Luther sitter som en korp och pickar mig på axeln. Men att som tröst eller som stöd så kan man tänka att det här har... en viktig plats. Jag känner nästan som jag kommer tillbaka till Jonna Bånemark, men det har en väldigt, väldigt, väldigt viktig plats i vår förmåga att prestera, att vi är icke-presterande och att vi verkligen låter hjärnan bara flyta omkring, läsa böcker som inte gör att vi utvecklar vår personliga effektivitet på jobbet utan bara
som
med
kan vara
lust.
Njutning.
Ja, testa någonting helt nytt. Jag är ett stort fan av att gå mycket barfota. Lägga in att gå barfota på en grusväg så man får gå riktigt långsamt.
Aj, aj, aj.
Ja, aj, aj. Och ha tid för samtal och lägga bort mobilen i ett annat rum. Och våga pausa det som man gör i vardagen. Det vill jag verkligen skicka med.
Mm, hålla barnen i handen och vara nära varandra. Det ska jag göra tid för.
Ja.
Och att gå ner i tempo. Det kommer ju efter ett tag när man har varit ledig. Minns en kompis sa till mig någon gång när jag hade varit ledig länge: Boel, du går långsammare och rör dig långsammare än vanligt. Och jag sa, just det, skönt.
Men det finns också en tanke med att vi ska ha, och det är inte alla som får till det, men att ha längre sammanhållande ledighet. Därför att vi behöver det, därför att vi behöver ett tag att varva ur. Och sen är det så att våra hjärnor känner på sig att nu är det dags att börja jobba. Och alltså verkligen våga koppla loss, för det är, vi kommer inte ångra det. Det kommer inte hända någonting, jag lovar.
Det gynnar en massa saker som är sådär lite mer prestationsorienterade om man nu är hungrig på sånt.
Precis, ska man tänka det. Nu...
Och goda idéer. Om vi nu ska röra oss mot det här otroligt häftiga icke-vetandet som jag blir så kär i när jag läser om det.
Ja, låt det ta plats. Det är ett lästips till sommaren också, att läsa den boken. Och våra poddar är väldigt tidlösa, så om du har börjat lyssna på oss den senaste tiden så kan jag säga att vårt första avsnitt till exempel är fortfarande väldigt relevant, så att man kan lyssna på gamla poddavsnitt under sommaren och läsa böcker och vad ni nu vill göra. Men vi är tillbaka igen 15 augusti med ett häftigt avsnitt, och då tar vi sats mot hösten igen.
Och du får jättegärna höra av dig till oss om du inte vill prata publikt där vi finns på Facebook och LinkedIn, vilket du gärna får. Men om du inte vill det så kan du mejla till oss på info@healthforwealth.se. Vi vill höra allt möjligt som du tänker när du lyssnar på oss.
Och önska gäster.
Ämnen och gäster.
Så får vi tacka våra samarbetspartner Firstbeat, Twitch Health och Berggren Lahti för den här produktionen och den här säsongen. Och som sagt, hörs med oss och sköt om er. Ha en fantastisk sommar.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.